Det här är P1, Sveriges Radio.
Ilskna politikreportrar efter statsministerns duckade intervjuförfrågningar. Har den politiska mediestrategin att använda sociala medier som nyhetskanal gått för långt?
Vi vill inte egentligen ha hundarna och barnen, utan vi vill ju ha besked.
Hur mycket kan man berätta om koranbrännarna utan att gå deras ärende?
Den risken finns alltid när man uppmärksammar olika personer.
Och så är det dags för sista delen i vår sommarserie om när medier själva blir aktörer. Den här veckan om Trond Sefastsson, Kalla fakta-reportern som anklagades för att ha tagit emot mutor för att göra ett reportage.
Det fanns en alldeles tydlig utpressningsliknande situation.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget till följd av korankrisen. Det klargjorde statsministern ännu en gång i söndags via sociala medier. Ja, i veckan ställdes politikers mediestrategi på sin spets när kommentaren som nyhetsredaktioner jagat hela sommaren till slut kom via ett Instagram-inlägg. Uttalandet publicerades förvisso dagen efter även på regeringens hemsida. Men det fick ändå flera politikreportrar att surna till. Vad innebär det för journalister när tunga uttalanden om pågående NATO-processen och nu senast om rikets säkerhetsläge dyker upp i flödet mellan löparbilder, sommar i P1, lyssningstips och födelsedagshälsningar? Hur ska nyhetsjagande reportrar förhålla sig till utspel som kommer på Instagram och inte direkt ur hästens egna mun?
Nej, men det är väl en utmaning för redaktionen att förhålla sig till politikerna och inte minst statsministerns utspel via sociala medier. Det finns ju ett problem i att det blir en envägskommunikation utan då möjligheter att ställa motfrågor.
Det här är Filippa Rogvall, politikredaktör på Expressen.
Det uppmärksammade inlägget som handlade om det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Att kommunicera någonting med ett så allvarligt budskap upplever jag är problematiskt när man inte gör sig tillgänglig för intervjuer och följdfrågor. Det är svårt för mig att uppfatta vem man talar med i det läget. Är det med de egna väljarna? Är det med svenska folket? Är det ett budskap riktat till journalister? Om jag hade fått önska så hade de hellre gett en intervju till ett annat mediehus istället för att lägga ut ett inlägg på Instagram.
Vi har varje dag och flera gånger försökt att få intervju med honom och inte fått det.
I en korridor i radiohusets västliga delar på Ekots våningsplan sitter Erik Ridderstolpe som har jobbat med politikbevakning på Ekot i över 40 år. Numera är han pensionerad men vikarierar just nu som chef för politikgruppen. Här arbetsleder han reportrar som försökt få en kommentar av statsministern de senaste veckorna, men utan resultat. Och därför reagerade han också på Ulf Kristerssons sociala medierinlägg om säkerhetsläget.
Att det var andra ministrar som gick ut och att han valde att gå via Instagram i en då för riket då säkerhetsmässigt känslig period, det tycker jag inte var bra.
Jag tänker att statsminister ställer ju generellt inte upp på lika många intervjuer som andra ministrar. Och att göra 15 intervjuer på en dag med 15 olika medier, det tar ju väldigt lång tid. Är inte då sociala medier ett ganska effektivt sätt att komma ut med ett budskap och servera det till många redaktioner på samma gång?
Jag tycker det finns ett problem med sociala medier, och det är ju det att för det första vet man, är det hans äkta Instagram-konto? Varför gå via Facebook för att ge oss information och ge folk information? Varför inte gå direkt till oss? Varför inte gå som man tidigare har gjort då, med uttalanden från pressavdelningen? Det här vet man, alltså det blir en sorts osäkerhet i källan här. För oss på Ekot så är det alltid så att vi ska gå till en förstahandskälla och kontrollera att det verkligen är sanningen som vi läser. Och det är jättesvårt att kontrollera ett Instagram, en Instagram-uttalande.
I tisdags mötte statsministern till slut media på en pressträff.
Jag har varit fullt fokuserad på nationell svensk säkerhet. Jag har jobbat dag och natt tillsammans med Gunnar Strömmer och med flera andra statsråd, inte minst Tobias Billström, med precis de här frågorna. Ständig kontakt hela tiden. Här har inte varit någon semester, kan jag garantera.
Statsministerns mediestab vill inte medverka en intervju med oss på medierna, så vi får nöja oss med ett skriftligt uttalande. Carl Bergqvist, biträdande presschef hos Ulf Kristersson, skriver att statsministern kommunicerar på många olika sätt, samt att
vilken kanal eller format som väljs avgörs bland annat av frågans karaktär. Statsministern publicerar återkommande inlägg på Twitter, Instagram och Facebook. Kanalerna används i flera sammanhang, bland annat för kommunikation vid pressträffar och resor, samt i vissa fall för att dela skriftliga kommentarer.
Men nytt är det inte, alltså själva mediestrategin att använda sig av sociala medier för att förmedla nyheter. Och inte heller är det typiskt för just Ulf Kristersson. Samtliga partiledare för riksdagspartierna är flitiga sociala medieanvändare som blandar personliga vardagsinblickar med politiska utspel.
Jag tror ju att det kanske hade varit precis likadant om det hade varit en socialdemokratisk regering, om Magdalena Andersson hade varit. Det hade kunnat se ut precis på samma sätt.
Jag tycker att svenska politiker är hyfsat tillgängliga.
Det här är Carolina Skoglund, politikreporter på SVT. Och nej, hon håller inte riktigt med sina branschkollegor om att sociala medier blivit en alltför dominerande nyhetskanal för politiker.
Ja, men det är väl dubbelt. Först och främst vill man ju alltid, allra helst, ha en intervju. Såklart. Samtidigt så är det ju ett sätt att en partiledare kanske, eller politiker överhuvudtaget då, kanske är, blir lite mer personlig i någon kommentar än om du till exempel hade fått det via ett pressmeddelande eller sms. På det sättet är det bra och positivt. Men om det ersätter en intervju så blir det såklart problematiskt. Men ja, jag vet inte riktigt om det är där vi är, utan nu ser det mer som att kanske få någonting extra. Det kanske inte hade varit någon kommentar, det kanske inte hade varit någon reflektion. Och att jag dessutom får kanske ta del av partiledarnas liv, och det ger ju mig som reporter en lite extra inblick.
Naturligtvis får man en vidare bild och mera bild av de här personerna, eftersom de lägger in alltså om sin familj och sina husdjur och sånt. Men frågan är ju då vad vi som seriöst nyhetsorgan, vad vi ska ha för någonting. Och vi vill ju egentligen att det ska vara allvarligt. Vi vill inte egentligen ha hundarna och barnen, utan vi vill ju ha besked. Hur står det till med nationen? Och det vill vi ju ha statsministerns ord på, inte någonting som ligger på nätet.
Sist här hörde vi Erik Ridderstolpe, vikarierande politikchef på Ekot. Och vi ska hänga kvar vid just det här med säkerhetsläget i Sverige som försämrats till följd av koranbränningarna. För under sommaren har ju fokus för många mediehus varit på de koranbränningar som skett i Sverige. Och i centrum av det här står framförallt en man som innan han började bränna koraner var helt okänd för allmänheten. Hur ska media förhålla sig till någon som söker uppmärksamhet men samtidigt påverkar världspolitiken? Under veckan har flera mediehus valt att fördjupa sig i vem det här är. Men de två public service-bolagen, Sveriges Radio och Sveriges Television, har valt två olika vägar.
Vi har publicerat namn vid några gånger.
Det här är Katarina Schultz, tillförordnad ansvarig utgivare på Ekot nu under sommaren. De har, likt många andra redaktioner, följt frågan om koranbränningarna minutiöst. Men i deras bevakning under den senaste veckan har de som ligger bakom själva bränningarna lyst med sin frånvaro.
De har visserligen namngivit personerna i vissa av sina program och i poddar, men i Ekot lät i veckan så här.
Vid en manifestation på Mynttorget utanför Sveriges riksdag idag, där två personer bland annat skändade Koranen, möttes de av...
Fokus i vår rapportering har legat på att bevaka själva händelserna och fenomenen, alltså kring koranbränningarna och det som sen följer i spåren av dem. Alltså aspekter som handlar kring juridiken, politiken, säkerhetspolitiska aspekter och även pågående NATO-förhandlingarna.
Hos flera andra mediehus har man under veckan publicerat artiklar som berättar ingående om vilka personerna som ligger bakom koranbränningarna är. Och där serveras läsarna vissa förklaringar till aktionerna.
Det finns ju flera aspekter kring dem som kan liksom förklara varför de gör det här. Varför har ni valt att inte fördjupa er i vilka de är?
Alltså jag kan inte återge hur alla diskussioner har gått på redaktionen under sommaren. Dels är vi olika ansvariga utgivare som går in under olika perioder av sommaren. Men när frågan har lyfts till ansvariga utgivare om vi kan publicera namnet, så har svaret blivit ja. Men fokus har hittills legat inte på namn utan på företeelserna, bränningarna.
Deras syfte är kanske då att få uppmärksamhet. Finns det en vilja att liksom inte spela med på det kortet från er sida?
Det kan jag inte säga. Det här är ju personer som har sökt offentlighet, som har ansökt om att få bränna Koranen på offentliga platser och vid ett flertal tillfällen, och vi har publicerat namnen. Men fokus har inte legat på namn.
Inte långt från Ekots lokaler vid Gärdet i Stockholm sitter också SVT. Där har man valt att fokusera betydligt mer på männen bakom koranbränningarna.
Välkomna till Rapport.
Så här lät i Rapport i veckan.
Tillståndet till manifestationen hade getts till den här mannen.
Huvudinslaget handlar om vilka personerna bakom bränningarna är. Och på SVT:s sajt ges läsarna än mer information.
Kristoffer Brask, och jag är för närvarande denna vecka ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Det är egentligen överväganden som har gjorts under en längre tid, där vi i grunden har försökt vara varsamma med hur vi rapporterar om både koranbränningarna generellt och även om de personerna som ligger bakom. Nu så har ju krisen, eller vad man ska säga, situationen runt omkring har ju eskalerat.
Kristoffer Brask motiverar SVTs fokus på personerna bakom bränningen med att aktionerna efter ett uppehåll påbörjats igen.
I förra veckan så var det ingen aktivitet från de här personerna, men i måndags då så hade de en manifestation på Mynttorget då, utanför riksdagen. Och när det då blir ytterligare ett sånt tillfälle i det här upphettade läget, så tyckte vi att det var väldigt rimligt att göra en publicering där vi berättar mer om de här två personerna då, för att ge kontext.
För det här är ju då två personer som innan det här började vara helt okända för de allra flesta i Sverige. Vad är allmänintresset i att berätta vilka två helt okända personer är som bränner en koran?
Dels så är ju det här två personer som har valt, kan man säga, att ställa sig på världsscenen. Det finns säkert massor av andra exempel på personer som har varit okända men som hamnar i situationer där de plötsligt blir rimliga att berätta om.
Det här är en person som du säger liksom sökt offentligheten och vill ha uppmärksamhet. Finns det inte en risk att ni genom att berätta om dem och deras bakgrund så bygger upp dem som personer i offentligheten och att ni då spelar med liksom i deras motiv?
Den risken finns alltid när man uppmärksammar olika personer. Vi vill inte vara liksom en arena där de kan föra ut sin agenda helt liksom oredigerat. I det här fallet så har ju vi valt att vara varsamma, som sagt, med hur vi berättar om de här personerna.
Sist här i Lukas Devivos reportage hörde vi Kristoffer Brask. Och nu har det blivit dags att dyka ner i nyhetsflödet och plocka upp några medienyheter från veckan som gått.
En ny radioapp tänker ta upp konkurrensen med Sveriges Radio om de sportintresserades öron. Det är appen Sports.com som kommer att sända radioreferat från samtliga matcher från Premier League, SHL och Allsvenskan. Något som radiosporten tidigare varit ensamma om, det rapporterar Aftonbladet. En tv-serie om kopplingar mellan maffian och politiken har stoppats från att sändas i italienska public service-kanalen Rai. Serien är skapad av journalisten Roberto Saviano och han menar att beslutet är kopplat till att han nyligen kallade landets inrikesminister för den undre världens minister. Rais chef Roberto Sergio säger dock att beslutet inte är politiskt, rapporterar The Guardian. Den långa historien om medieprojektet Bulletin har i veckan tagit ytterligare en sväng. En ny konkursansökan lämnades in mot sajten, men den avslogs av Stockholms tingsrätt. Det var affärsmannen Jonas Galotta som menade att tidningen inte hade betalat fakturor till honom på totalt 2,1 miljoner kronor, rapporterar Dagens Media.
Nu har vi kommit fram till den sista delen i vår sommarserie om när medierna själva blev en aktör. 2007 skakades Mediesverige av uppgifterna om att Kalla faktas stjärnreporter Trond Sefastsson ska ha tagit emot mutor för att göra ett reportage. Den här snåriga historien slutade med att Sefastsson till slut friades av Svea hovrätt för misstankar om utbrott. Men med Sefastsson-skandalen hamnade gränsen mellan att vara en oberoende journalist och en aktör i blixtbelysning.
Ja, men han var den starkast lysande stjärnan under en period på Kalla fakta och var en oerhört respekterad journalist.
Fredrik Malmberg är ansvarig utgivare för Kalla fakta och TV4-nyheterna. Han lärde känna Trond Sefastsson i slutet på 90-talet när han som ung reporter började göra program åt Kalla fakta. Och Sefastsson tog Malmberg under sina vingar och guidade honom i grävande journalistik.
Hur man kan utföra, hur man kan få tag i hemliga papper och även bollade kring idéer. Så han var, man kan säga, som en mentor i början, absolut.
Trond Sefastssons egna karriär stod på sin kanske absoluta höjdpunkt 2001. Då vinner han Stora journalistpriset i tv-kategorin för ett program i Kalla fakta som bidrar till att en morddömd man får resning i Högsta domstolen. Med en juristexamen i ryggen har Sefastsson möjlighet att nå längre i sina granskningar än många andra inom journalistskrået. Men 2007 ska Trond Sefastssons stjärna komma att falla från journalisthimlen.
Dick Sundevall, journalist och författare.
Och det är den här mannen, Dick Sundevall, grävande journalist och mångårig kollega med Trond Sefastsson, som ska få honom på fall. Under sommaren 2007 får Dick Sundevall ett tips. En man bosatt i Malmö hör av sig och berättar att han och hans familj betalat Sefastsson över 400 000 kronor för att göra ett Kalla fakta-reportage om sin pappa. Pappan sitter i fängelse, dömd för grovt narkotikabrott, och enligt sonen ska syftet med programmet ha varit att ge pappan resning.
Då rycker jag ju till och kan vi träffas, kan du komma upp till Stockholm? Och det gör han. Ska vi träffas utanför centralens huvudentré?
Enligt sonen till den dömde pappan kom aldrig något reportage i Kalla fakta som överenskommet, och nu söker han någon form av upprättelse. Med sig till mötet med Sundevall på Stockholms central har sonen en bandinspelning.
Jag tror fortfarande det finns möjligheter att få fram en...
Bandupptagningen är från ett tillfälle ett halvt år tidigare. Sonen träffar då Trond Sefastsson i en bil på Östermalm. I bilen lämnar sonen över en plastpåse med över 100 000 kronor i kontanter till Sefastsson. Nu har du gjort din del, hör Sefastsson säga i ljudupptagningen.
Insider special om den korrumperade journalisten.
Hela det här programmet handlar om hur Trond Sefastsson, en av Sveriges mest uppburna tv-journalister, hur han krävt folk på stora belopp för att göra tv-program om deras fall.
Den 2 september 2007 publicerar programmet Insider på TV3, ett program om Trond Sefastsson. I programmet, som leds av Robert Aschberg, anklagar Sefastsson för att ha betalt för att göra program i Kalla fakta. Något Sefastsson själv förnekar. Sefastsson har ett deltidskontrakt med TV4 och menar att han på sidan om uppdraget bedriver juridisk rådgivning.
När det framkommer då att han hade en sidoverksamhet som för mig åtminstone är liksom går inte ihop, oetiskt så det förslår, så kände man sig lurad.
När Fredrik Malmberg, vid den här tiden redaktör på TV4-nyheterna, får höra om misstankarna mot sin tidigare mentor, blir han chockad.
Jag tror inte att jag trodde på det först. Hela hans journalistiska gärning blev ju ifrågasatt. Det var både dåligt för Kalla fakta men också för hela TV4 när det gäller trovärdigheten.
Nu måste Malmberg granska en mentor och kanalen, en aktad och uppburen medarbetare.
Och jag vet att jag gick bort till Jan Skärman som var chef och sa så här, vi behöver göra en intervju med dig om det här och hur du ser på det.
I samband med att Insider-programmet publiceras stänger TV4 av Cefason från sitt arbete. Men anklagelserna mot Cefason stannar inte vid att han ska ha tagit emot pengar i utbyte mot journalistik. Förutom inspelningen från bilen då sonen lämnar över pengar till Kalla fakta-journalisten spelas dessutom ytterligare en bandinspelning med Trond Cefason upp i TV3s Insider.
Han säger att han kommer aldrig att vara kontaktad igen alltså om de här pengarna.
Det är en ljudupptagning av ett samtal mellan Cefason och frun till en dömd mördare. I Insider presenteras samtalet som ett bevis på att Trond Cefason lejt mördaren som torped för att hota den skånebaserade familjen. Bakom inspelningen stod Dick Sundevall.
Det stämmer. Det var ju att försöka få honom att öppet komma ut med det hela. Det var ju så.
Trond Cefason förnekar även anklagelsen om att han ska ha lejt mördaren som torped. Men nästan direkt efter att avslöjandet om Cefason publiceras tar historien en ny vändning.
Det fanns en alldeles tydlig utpressningsliknande situation som jag tyckte var fruktansvärt oskön, till och med obehaglig.
Det här är Jan Skärman, tidigare vd på TV4. En tid innan Insiders publicering om Trond Cefason stämmer en före detta poliskommissarie möte med TV4-ledningen. Den tidigare polisen arbetar vid den här tiden tillsammans med Dick Sundevall på en bok och ett dokumentärfilmsprojekt för just TV4. Det är Dick Sundevall och den tidigare poliskommissarien som tillsammans arbetar på avslöjandet om Trond Cefason. Ett arbete som på förslag från den tidigare polisen får namnet Operation Domedag.
Ja, det var skitsamma vad det heter ungefär. Så Domedag blev det, stämmer. Operation Domedag, det låter kärnvapenkrig, men det var det inte.
Och när Operation Domedag är avslutad erbjuder den tidigare poliskommissarien TV4 att köpa researchmaterialet, inklusive bandinspelningarna av Trond Cefason.
Det kom upp väldigt kufiska förslag. Skulle vi avkrävas pengar? Skulle vi betala den här familjen pengarna som de hade lagt ut, så lovade de och hålla tyst, saker som för mig är helt oacceptabla.
Det var ju aldrig någonsin någon snack om att det skulle mörklägga från min sida.
Dick Sundevall satt själv inte med på mötena med TV4-ledningen. Sundevall säger också att han inte kände till den tidigare poliskommissariens krav på pengar i utbyte mot mörkläggning förrän långt senare. Men det är efter mötet på TV4 som den före detta polisen vänder sig till produktionsbolaget Strix och TV-programmet Insider. Enligt medieuppgifter ska Strix ha betalat ett sexsiffrigt belopp för Operation Domedag. Något som Dick Sundevall förnekar.
Det var schysst betalt för ett ganska omfattande jobb. Men det var på svenska nivåer så att säga. Vi delade på pengarna.
Men för Jan Skärman och TV4 är erbjudandet om mörkläggning något som försvagar trovärdigheten i uppgifterna som läggs fram i Insider-programmet. Dessutom menar TV4 att avslöjandet bygger på indicier och att det aldrig leds i bevis att Trond Cefason uttryckligen lovat familjen i Skåne att göra ett Kalla fakta-program för de 400 000 kronor han fick betalt. Dick Sundevall slår ifrån sig kritiken och menar i sin tur att TV4 agerat saktfärdigt.
Och efteråt har jag sagt till Janne Schärman, alltså ni gjorde, det var inte vi som gjorde, vi gjorde vad som kunde bli Tom-Zetterson-skandalen, ni gjorde det till TV4-skandalen.
Nej, det var ju Dick som gjorde det till ett TV4-problem.
Jan Schärman håller inte med.
Jag kan inte riktigt förstå honom på den. Det enklaste man kan säga i hela världen är agera snabbare och mer transparent. Jag har försökt säga att innan man agerar utåt, öppet, fort och kvickt, så är det väldigt bra om man vet att man har på fötter.
Men samtidigt ökar pressen mot TV4s vd, inte minst internt.
Jag hade folk på rummet som sa sparka Trond, granska alla hans reportage, avslöja alla källor.
Nu börjar flera medlemmar i bolagets styrelse ställa krav på att det ska upprättas en vitbok som går igenom Trond Zetterssons tidigare publiceringar. Något som Jan Schärman motsätter sig.
Jag tyckte att det var igen liksom att använda så jävla mycket mer våld än vad nöden kräver, så att det är lite svårt att stava till det. Och när frågan om vitboken kommer upp så är den utredd, och det läcker ju då innan styrelsen har fattat beslut. Jag kommer inte ihåg rubrikerna, men det gick ut på att nu gör TV4 vitboken. Därför flera i styrelsen var väl uppenbarligen övertygade om att det skulle bli beslutet, vilket det inte blev.
Styrelsen går till slut på Jan Schärmans linje om att en vitbok skulle äventyra källskyddet, och den blir inte av. Men samtidigt driver polisen en förundersökning om mutbrott mot Trond Zetterson. Och under 2008 väcker en åklagare vid Riksenheten för korruption åtal.
Så det som jag påstår här och avser att visa, det är att skyddsintresset är allmänhetens förtroende för fri och självständig journalistik.
Så här lät det i rätten när åklagaren Malin Palmgren gjorde sin sakframställan till tingsrätten 2008. Hon menar att familjen som betalat Trond Zetterson gjorde det i tron om att de betalade en journalist för ett journalistiskt arbete.
Brottet är grovt eftersom det avsett ett betydande belopp, och då gärningen skadat eller riskerat att skada förtroendet för fri och självständig journalistik.
Zetterson själv menar under rättegångsförhandlingarna att hans yrkesroller måste kunna hållas isär, och att det saknas en koppling mellan hans roll som TV4-medarbetare å ena sidan och jurist i sitt eget bolag å den andra.
Den kopplingen finns helt enkelt inte. Det gör inte det. Man har rätt att vara dubbelutbildad, hävdar jag. Man har rätt att arbeta i sin firma. Jag kan inte ha yrkesförbud när jag har halvtids frilansavtal med TV4. Så det här är två helt skilda saker.
Trond Zetterson döms i tingsrätten för mutbrott. Men en tid senare frias han av hovrätten. Hovrätten anser inte att Trond Zetterson varit arbetstagare hos TV4 på det sättet som avses i mutlagstiftningen. Det här dels eftersom han drev eget bolag som fakturerade kanalen, och dessutom inte på heltid.
Försvaret är att han inte är mutbar.
Fredrik Malmberg, då nyhetsredaktör på TV4, minns att han var förvånad över friandet.
Det är en sån här kreativ trondlösning som jag kommer ihåg att han hade när vi skulle få ut hemliga dokument, eller när vi själva rörde oss i juridiska liksom, tassemarker.
Det här var ju en juridisk rådgivning som jag menar, oavsett om man höll isär dem, så är det samma person som gör dem.
Jan Schärman, TV4s tidigare vd, menar att Trond Zetterson begick ett misstag när han antog sig uppdraget åt familjen i Skåne.
Och den var av den karaktären att det inte går att förena det ena med det andra, det vill säga rådgivningen till den här dömde personen och arbetet som fri och oberoende undersökande journalist.
Med det sagt tycker Schärman också att domen mot Trond i offentligheten, med rubriker som "Den korrumperade journalisten", blev alldeles för hård.
Trond gjorde ett misstag. Det var väldigt, väldigt svårt att stå ut med att han därmed skulle vara demoniserad för resten av sitt liv. Och jag tycker vi ser alldeles för mycket av den varan som till slut kommer att leda till att människor är rädda för att överhuvudtaget ta risker. Och ett samhälle och en journalistkår eller andra yrkesgrupper där rädslan är den härskande drivkraften är oerhört farligt.
Vi har sökt Trond Zetterson för en kommentar, men han har inte återkommit. Reporter här var Viktor Lövgren. Och det var allt från medierna den här veckan. Elin Rosenberg var ljudtekniker. Lukas De Vivo producerade programmet. Och jag heter Martina Pierro. Tipsa oss gärna om sånt som vi borde kika närmare på. Maila medierna@sverigesradio.se. Och lyssna på oss om en vecka igen. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.